vill jag allra först tacka för den förmånen att jag får vara här tillsammans med er den här första adventkvällen. Tack så hjärtligt för inbjudan. När jag fick den här inbjudan för några veckor sedan, eller kanske en månad drygt, så var det ett ord som kom till mig direkt i mitt hjärta, och det har legat kvar och jag ska dröja in för det. Det kanske inte är direkt ett uttalat adventsord, men det är på det sättet att i våra kyrkor så firar vi inte advent bara i december, utan vi lever i adventstid från januari till december. Och under alla de tillfällen vi har att predika Guds ord så är det ju adventsbudskapet som vi för fram till människor. Det vill säga den personliga förberedelsen som är så viktig för var och en och att ta emot Jesus. Och jag ska ikväll också tala just om det här med Jesus. Ifrån Lukas evangeliet, det andra kapitlet, så läser vi det från vers 43. Då festen var över och de skulle hem igen stannade Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. Det gick en dagsled i tron att han var med i resällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter 3 dagar fann de honom i templet där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Det här bibelordet talar om 2 personer som upplevde en varm och inlig gemenskap med Jesus och kände tryggheten i att uppleva hans närhet. Men vi läser också i det här sammanhanget hur allting kunde förändras inom loppet av en enda dag. Under den dagen som de vandrade ifrån den här högtiden som de hade varit med om, så förlorade man kontakten med Jesus. Men de här människorna var ju de första människorna som mötte Jesus. Det var Josef och Maria. De fick möta Jesus på ett personligt sätt. Och den upplevelsen som de fick vara med om, den gav dem tryggheten. Den gav dem både frid och glädje. Och de kände harmoni. Jesus fanns i deras närhet. Och den gemenskapen fick de med Jesus den dagen då de svarade ja på Guds kallelse. För det är Herren som ställer en fråga till Maria. Vill du ta emot Jesus? Vill du ta emot Messias? Det var frågan som hon ställde sin för. Och när hon då upplevde den frågan så kände hon sig tveksam till det här. Tveksamhet infann sig därför att det var så mycket runt omkring henne som var så annorlunda. Vad skulle folk säga? Hur skulle människor uppleva henne om hon skulle säga ja till den här kallelsen? Och därför så var hon tveksam inför uppgiften som låg framför henne. Det är så med oss allihop egentligen när det gäller att Herren kommer och erbjuder sin kallelse. Om det är till frälsning eller om det är ett uppdrag. Om det gäller att kanske göra en sak för Herren, så är vi så tveksamma till det här. Ofta vill vi glida undan. Ofta vill vi säga då, Herre, ta någon annan. Och så vill vi dra oss tillbaka. Vi känner också precis som Maria, vad kommer det här att innebära? Om jag säger ja till Guds kallelse på det här området, vad kommer det att innebära? Det får alltid en konsekvens med sig att säga ja till Jesus. Och det är inte alltid att varje dag fylls av höga halleluja-rop och tacksägelser. Utan man kan uppleva att när man får ett uppdrag från Herren, när Herren kommer med den där kallande frågan och man ställs inför det, så kan det innebära stora svårigheter. Man kan uppleva det. Vi var på en plats då en kvinna där i församlingen, hon ville till varje pris följa Jesus och tjäna Jesus och vara till välsignelse för hela sin familj. Hennes man ville inte detta. Han ville inte ha med Jesus att göra och inte med församling att göra. Och det gick så långt så han ställde en fråga eller ett ultimatum till henne. nu får du välja mellan mig och Jesus. Det är inte lätt för en fembarnsmor att ställas inför det. Nu får du välja mig eller Jesus. Men då säger hon, jag väljer Jesus. Ja, då går jag. Och det gjorde han. Han gick och hon stod där med ett hus och hon stod där med fem barn. Men därför att hon sa ja till Guds kallelse så fick hon uppleva så mycket bönesvar och ingripanden och hjälp från Herren som, ja, jag vet inte att någon har fått uppleva det. Det var ekonomiskt och det var materiellt på alla områden så fick hon uppleva Guds välsignelse därför att hon sa ja till Guds kallelse. Men det kan innebära också problem som vi får möta och gå igenom som människor. Pilatus, han blev tveksam när han ställdes inför Jesus. När trycket runt omkring honom var detta att man skulle korsfästa Jesus, så blev han fundersam och tveksam. Och han säger, vad ska jag då göra med Jesus? Ja, folket hjälpte honom på det sättet att korsfästa honom bara. Hör på oss. Låt oss få uppleva det att du korsfästar honom och ger oss Barabbas lös. Men han var tveksam när han stod inför Jesus. Tänk vad många där som har suttit i väckelsemöten och upplevt Guds kallelse, som har gått rätt in i hjärtat på människor, men vad man har tvekat. Tvekat inför det här att böja sig. Tveka inför det här att överlåta sitt hjärta till Jesus. Man har upplevt en vånda. Och det är det alltid därför att själafienden vill aldrig släppa taget om någon människa. Han vill förhindra, han vill ställa upp en massa argument som gör att man inte ska ta emot Jesus. Men så är det för var en som vill följa Jesus. Den måste ge ett jakande svar på den kallelsen. Varför blev då Maria tveksam? Ja, det var de här konsekvenserna runt omkring. Hon var ju inte gift. Hon var ju trolovad med Josef. Men vad skulle folk säga runt omkring? Och vad skulle hon möta? Förakt eller förnedring? Eller skulle hon bli utskälld? Eller vad skulle hända henne egentligen? Det får alltså konsekvenser med sig att ställas inför detta erbjudande att ta emot Jesus. Maria bestämmer sig. Och det är det som är det underbara. Hon litar mer på ängelns budskap än på sina egna tankar och funderingar. Hon överlät alltihop detta till Herren. Och erbjuder sig, ja, låt det då ske som du har sagt. Hon var villig att ge ett jakande svar på den kallelse som hon fick uppleva. Och därför så fick de också vara med om och känna Guds välbehag och Guds välsignelse över sitt liv, men också över sitt hem. Närvaron med Jesus i hemmet. Det var inte bara den som var underbar, utan närvaron av Jesus i hemmet innebar att himmelen var där. Himmelen sänkte sig ner. För där Jesus är, där blir det himmel redan här på jord. Och det fick Maria och Josef uppleva, att himmelen sänkte sig över det enkla hemmet i Nazaret. Plötsligt inträffar något allvarligt, läste vi här. I det här sammanhanget. Och oväntat blev det för Maria och Josef. De förlorar kontakten med Jesus. Glädjen förvandlas i sorg. Man upplevde att friden försvann inom oss och förvandlades till oro. Tryggheten förvandlades till otrygghet och till rädsla och till djup hjärtesorg som man fick uppleva. Oron och sorgen, den var faktiskt befogad vid det här tillfället. Att förlora kontakten med Jesus, det är den största förlust som en människa kan göra. Att förlora gemenskapen med Jesus. Många har haft en varm och innerlig gemenskap med Jesus, men tyvärr så har man förlorat den. Av någon anledning förlorade man kontakten med Jesus. Och de människorna, de är de djupt olyckliga människorna. Som har förlorat den här kontakten, som har förlorat det där innerliga med Jesus, som går där och upplever en vånda i sitt innersta. Maria och Josef var de olyckligaste föräldrarna just nu, den här dagen som de upplevde. Och så är det för var och en. Man känner sig som den mest olyckliga därför att man har förlorat Jesus. Hur kunde då något sådant hända? Hur kunde det ske att de hamnade i den här situationen? Orsakerna, de kan vara många. Var de så upptagna av allt det som var runt omkring? När det gäller den här högtiden som var så stor och alla samlades och allt det runt omkring, alla de där dagarna de upplevde den gemenskapen i högtiden. Var det den som var orsakade att man upplevde att det här kunde hända? Upptagna med allt det här runt omkring. När de då återvände efter de här dagarna, så var det ju så här att man tänkte ju och trodde att Jesus var med. Man trodde att Jesus är ju med i det här sällskapet. Man hade den uppfattningen att det var så. Det var inte förvissade om det. Men de hade den tanken att någonstans här måste ju Jesus finnas. De trodde att Jesus var med. Det är många som tror att man har Jesus med. Man tror att Jesus är med därför att man går till kyrkan vid de stora årliga högtiderna. Och då finns man med där och firar de här gudstjänsterna. Man tror att Jesus är med därför att man gör allt det man kan för att vara en god samhällsmedborgare. Och man kanske till och med är så intresserad av att man vill hjälpa andra människor runt om i världen. Vi ser det ju bara på de stora tv-insamlingarna för världens barn. Hur mycket det engagerar människor. Och så kan det vara. Människor gör saker och ting för att skapa bättre förutsättningar för andra. Och det ger en viss tillfredsställelse. Och så tror man kanske att det räcker. Man tror att Jesus är med. Men de var inte förvissade om det, att Jesus var med. Löper vi då den risken att förlora kontakten med Jesus? Ja, den risken löper vi alla. Att vi kan förlora kontakten med Jesus. Ja, men hur ska det gå till då? Jo, det är bara att du slutar att läsa Guds ord. Det är bara att du slutar att be. Det är bara att du slutar att gå till församlingens gemenskap. När du gör detta, när du upphör med det, när du slutar med församlingsgemenskapen, då blir avståndet långt till Jesus. Och då kan man förlora kontakten med Jesus. Det är det som är så allvarligt. Det kan hända vem som helst. Ingen av oss kan ta oss i kragen och säga, det råkade jag aldrig ut för. Det kommer aldrig att hända mig. Det kan hända när som helst, därför att saker och ting kan komma in i livet som kastar allting över bord på något sätt. Därför så är det så viktigt att man har den här kontakten, man känner att man har den med Jesus. Och risken finns att vi blir så upptagna av våra egna intressen. Om vi inte slutar att bedja, om vi inte slutar att läsa Guds ord och om vi inte överger församlingsgemenskapen, så kan det finnas en risk ändå. Och vad är den? Jo, våra intressen. Vi kan ha sådana intressen som vi går så upp i. Så det inte blir så mycket tid över för Jesus. Och inte reflektera över hur har jag det med Jesus egentligen. Det kan bli de där intressena som tar överhand. Och det kan vara vad som helst. Det kan vara arbete, karriären. Men det kan också vara ekonomin, det kan vara pengar. Allt det här kan få en sådan inverkan i mitt andliga liv. Så det försvagar kontakten med Jesus. Jag tror att jag har Jesus med ändå. Fastän jag gör som jag gör. Vad gjorde Josef och Maria nu? Ja, efter den här dagen så börjar man söka efter Jesus. Man sökte i det stora resällskapet, för man var ju tillsammans, det var ju tusentals personer som var på högtid, och så går de mot olika vägar, och det stora sällskapet så följs man åt under vandringen. Och då söker man i det där stora resesällskapet bland vänner och bland släkten, och man frågar sig fram och man undrar. Och för Josef och Maria så blir det något av hjärtenöd som man upplevde. Sorg, förtvivlan, rop och tårar. Man ropade, var är Jesus? Man gav uttryck för hur man kände och upplevde. Var är då deras Jesus? Man kan säga att det på något sätt blev väckelse som man upplevde på vägen där det gick fram. Man insåg vad man hade förlorat. Detta skapade den djupa sorgen. Oron, den var befogad. De borde känna oro eftersom de inte hade den vissheten. Kristenhetens stora behov idag, det är väckelse i vårt reselskap. Det är väckelse på vägen som vi behöver uppleva. Den väg som vi vandrar hemåt i gemenskap med Herren. Det är väckelse på vägen, precis det som de 10 jungfrurna fick uppleva när de väntade på brudgummen. Och innan han kom så kom ropet. Se, brudgummen kommer. Då blev det väckelse. En stark väckelse på vägen. Och vi behöver uppleva det, så känner jag och upplever det, att i hela kristenheten behöver vi uppleva att det blir väckelse inom oss och inom våra led. Därför att Jesus är annalkande, därför att brudgummen snart kommer igen, och därför behöver vi uppleva detta väckelse. Josef och Maria stannade på vägen. Och de beslutar sig för att lämna resällskapet. Nu var inte resällskapet det viktigaste längre. Nu var det inte det viktigaste att gå sida vid sida med andra och tala om hur underbart det var på den här gudstjänsten när vi fick uppleva, och gemenskapen och templet och alltihop detta. Nej, nu är man villig att lämna sällskapet, och man stannar upp på vägen och upplever det där. Att någonting måste hända och någonting måste ske. Man lämnar resällskapet därför att man blivit väckt över att Jesus är inte i vår närhet. Och då blir det en ensam vandring. En ensam vandring. Och som jag sa om den här kvinnan, systern i församlingen, det kan bli en ensam vandring. Och det har blivit för många. Det har blivit en ensam vandring för många tonårsbarn som har beslutat sig för att jag vill följa Jesus, och föräldrarna har en annan plan för deras liv, och föräldrarna blir besvikna och ledsna och känner att varför gör våra barn på det här sättet? Varför ska de bli så religiösa nu? Den vi aldrig har brytt oss om det här. Många tonåringar får uppleva det där, att det blir en ensam vandring, för familjen vill inte vara med. Men vad innebär det? Jo, tonårsbarnen, de känner att vi måste överge det, och vi måste inviga oss för Jesus, och vi vill följa Jesus. Och där står man nu, Josef och Maria, ensam kvar med all sin oro. Vad gör man? Jo, då beslutar man sig för det som är det mest underbara. Och det var att de vände om. De vände om. Johannes döparen, han predikade det där mäktiga budskapet ute vid Jordan. Omvänd er, ty himmelriket är nära. Och så kommer Jesus, och så börjar han förkunna Guds ordet, och då säger han, omvänd er, till himmelriket är nära. Och Jesus säger vidare, om ni inte omvänder er som blir som ett barn, så kommer ni aldrig in i Guds rike. Det är omvändelse det gäller. Och det gäller för var och en som har förlorat kontakten med Jesus. Och det gäller för Josef och Maria, de måste vända om. Och det gör de också. Och de vänder om. Och då när de gör det så finner de Jesus. Därför att de vände om. Oron, förtvivlan, sorgen, allt det där. Det var som bortblåst i en enda stund. Man fann Jesus. Man fann Jesus och då upplevde man att allt förvandlades i deras situation. Jesus följde dem hem, läser vi vidare i den här texten som jag inledde ur. Och de får med sig Jesus hem i hemmet. Och där får var och en som tar emot Jesus, vi får Jesus i hjärtat. Men vi får Jesus i hemmet. Och då blir det en annan atmosfär i hemmet. En annan atmosfär i mitt hjärta. En annan atmosfär i vår omgivning. Är det här bilden av ditt liv? Har du förlorat Jesus? Då är det omvändelse som gäller för dig. Folkskaran som Josef och Maria lämnade, de fortsatte utan Jesus. De brydde sig inte. De fortsätter utan Jesus. Och då ställde jag frågan, kan du göra det? Kan du fortsätta utan Jesus? Kan du vandra vidare i ditt liv utan att Jesus finns med? För utan Jesus är du förlorad. Och utan Jesus är du hjälplös inför evigheten. Och därför säger jag dig, vänd tillbaka till församlingen. För där finner du Jesus och den varma gemenskapen. Vänd tillbaka till bönemötet så finner du Jesus. Vänd tillbaka till Guds ordet så finner du att du möter Jesus när du läser Guds ord. Så därför, kära vän, vänd tillbaka. Och du ska få uppleva på nytt igen det där mötet som förvandlar ditt liv. Som samlad kristenhet behöver vi som sagt vända om. Vi behöver göra det. För det är så här tragiskt att en församling kan också förlora Jesus. En församling kan förlora Jesus. Jesus stod utanför församlingsdörren och klappade. Och han uppmanar och han säger, se, jag står för dörren och klappar. Om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom. Församlingen i den yttersta tiden löper en stor risk att öppna för alla influenser som ekumeniken medför. Man ställs inför så mycket olika saker. Risken finns för oss och för församlingen idag att den blir underhållning som vi ska leverera istället för ett väckande budskap som kan väcka människor över att det finns både synd och nåd och barmhärtighet och frälsning och frigörelse och återupprättelse. Församlingen idag behöver vända tillbaka till den första församlingens andliga status. Den församling där som upplevde att det var ordet, det var bönen, det var församlingsgemenskapen, det var brödsbrytelsen. Det var det som gällde i den församlingen. Vi behöver få uppleva återupprättelse för det här tingen i Guds församling innan Jesus kommer igen. Vad tyder då på detta? Då att vi ställs inför detta att Jesus snart kommer igen. Ja, Jesus säger själv, han skriver ett brev till församlingen. Jag kommer snart, håll fast det du har så att ingen tager din krona. Och han säger också, var på er vakt. Så att inte era sinnen fördunklas. Och sen att vi upplever att de här bekymren tar överhand i våra liv. Vad betyder då detta? Jo, det betyder, som jag läser i Flammor, att rubrikerna de predikar. Rubrikerna som vi ser idag i tidningar, på tv och överallt och över tv-programmen som skrivet är i Flammorna. De predikar dessa rubriker. De här monsterorkanerna, det är en predikan, det är en signal ifrån himmelens Gud. Och vad säger det oss? Att Jesus snart kommer igen. Och när vi upplever den här översvämningskatastroferna som är så väldiga, som vi knappt inte har upplevt någon gång, som vi kan förstå i när det gäller historien. Vad säger det? Det är en signal från himlen. Jesus kommer snart igen. Hungersnöden som är så stark, så det är så många miljoner. Jag läste för ett tag sedan att det var över 800 miljoner människor som svälter och hungrar. Det är signaler från himlen som talar om att Jesus snart kommer igen. Rubrikerna, de predikar verkligen. Och när vi ser ondskan breder ut sig i världen som den gör, och breder ut sig i vårt land som den gör, när människor är så fyllda av ondska och hat och allt detta, det är bara en signal också det, ifrån himlens Gud. För vad säger Jesus om det var på Noas tid? Då var människornas hjärtan fyllda av en sådan ondska. Säger det, så Herren måste gripa in och göra ett allvarligt slut på detta. Vi står inför Jesu andra tillkommelse. Och vad vi nu än säger eller vad vi nu än tycker om detta, så är det en sanning som vi aldrig kommer ifrån. Och vi är så nära Jesu tillkommelse just nu. Vi är så nära just nu, så nu måste det bli personlig förberedelse. Därför, min vän, om du har förlorat Jesus, förlorat den här kontakten, så finns möjligheter att få uppleva. Och min stora bön är att vi skulle få vara med om att återföra avfällingarna tillbaka till Guds församling. Dessa dyrbara vänner som vi har förlorat och som har gått en annan väg än församlingsvägen, att vi får tillbaka de så kallade avfällingarna. Då skulle det bli en stor skara som skulle komma till Guds församling och få uppleva Guds nåd på nytt igen. Och den som vill ta det här steget får verkligen uppleva det. Vad det vill säga att bli upprättad. För när Herren upprättar, då gör han det på ett underbart sätt. Och då finns det nåd och förlåtelse för allting. Ja, säger du vet inte vad jag har gått igenom och vad jag har varit med om. Nej, det vet jag inte, men jag vet en som förlåter allt. En som förlåter alla synder. Halleluja, alla snedsteg, alla kompromisser som vi har gjort, han förlåter allting, denne Jesus. Jag vill avsluta med vår yngste son som var i söndagsskolan. Han var väl 5-årsåldern då, han är 55 nu, så det är länge sedan. Men han kom hem ifrån söndagsskolan, vi bodde väl ungefär 200 meter kanske ifrån kyrkan där han gick i söndagsskolan. Så kommer han hem och så är han så oerhört ivrig. Och han har en söndagsskoltidning med sig och han bläddrar, han har sig. Och så ska han visa så rätt vad det är, så säger han så här: jag har förlorat min Jesus. Han hade en bild på Jesus som han skulle ta hem. En bild på Jesus som man skulle visa mamma och pappa, och som man var stolt över att han hade fått i söndagsskolan. Men han tappade Jesus på vägen hem. Han såg sorgsen ut i ansiktet. Men det blev en mäktig predikan för mig detta. Och det är det som jag vill avsluta med. Gäller det dig att du på vägen har tappat Jesus? Vänd om och du ska finna honom. Himmelske Fader, jag tackar dig för denna nåd att vi får proklamera detta underbara. Att du står på vår sida, Herre. Och du är också angelägen om att söka efter det som är förlorat till dess att du finner det, Herre. Och min bön och vår bön just nu, det är att du skulle få finna dem som har kommit bort sig, som har förlorat kontakten med dig. Herre, att du skulle få återknyta kontakten med alla dessa, Jesus, och förnya förbundet och vad det skulle betyda för individer och för ditt folk. Jesus, jag ber dig, eftersom vi är i Vetlanda, möt alla de här i Vetlanda som en gång har haft en innerlig kontakt med dig men som har förlorat den, Herre. Låt din ande komma över dem just nu. Låt det ske, Herre, att din ande söker dem, kallar på dem, manar dem, drar dem hit till eftermötet, Herre, så att vi får bedja med dem och uppleva nåden att föra dem tillbaka till dig. Välsigna så var och en som har lyssnat ikväll. I Jesu namn. Amen.